Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå Mervi.
Hallå Gunilla.
Då har vi ett nytt tema som spinner vidare på det förra avsnittet då vi pratade om det bästa med ledarskap. Mm. Och idag kommer vi prata om det växelvisa ledarskapet. Hur mår du idag, Mervi?
Jo, men jag påverkas jättemycket av det som sker, jag kan inte ens prata, det som sker i Ukraina. Jag tycker att det är, jag känner verkligen hur mycket människor som har det svårt, och jag tycker att jag måste leda mig jättestarkt för att inte bara liksom känna mörkret här, utan så just nu så får jag leda mig själv lite med ansträngning för att till exempel känna att jo, men det här är ju kul att podda, det är ju kul att vara på Instagram och Facebook. Det är ju kul att göra hemkonsultationer och så. Så att jag liksom får hämta lite kraft som jag inte kände av innan.
Nej, och då kan man ju också tänka att den kraften säkert ger andra kraft också. Att vi inspirerar i ett mörkt läge.
Ja, för vi tjänar ju ingenting på att lägga oss ner och vänta att allting ska bli bra. Mm. Det finns inga vinster i det, så jag tänker att det är ändå bara liksom att fånga upp sig själv och gå framåt. Och vi har ju nu också bokat en föreläsning på Eneberg, vackra Enebybergs gård. Ja. Så det ska vi berätta mer om senare.
Mm. Verkligen. Så tillbaka till temat, och till dig som lyssnar så hade vi ju också en spaning från förra gången, och det var att berätta om när du leder eller när du blir ledd i en relation. Och det här avsnittet tänkte vi att vi blandar dels våra egna erfarenheter med det som vi har fått höra av er, och det är ett återkommande ämne, det här växelvisa ledarskapet, och man kan uttrycka det på lite olika sätt. Att någon inte känner sig hörsammad av sin partner när de behöver samarbeta, eller någon familj har en strategi om söndagssamtal inför veckan för att få allt att flyta, eller att barn inte förstår att vi behöver samarbeta. Så den här växelverkan, den finns både i vardagen, i familjen och i olika stunder. Och det här är också någonting som jag tänkte att jag stötte på i mina samtal, som också handlar om att leda varandra i en relation. Och att det också är så att många inte tänker på att det här ömsesidiga ledarskapet också finns. Utan många beskriver det mer som att de blir alltför ledda eller inboxade. Och det kan till exempel yttra sig i att man känner sig begränsad eller kontrollerad av en förälder eller en vän eller partner. Att man har tankar eller man håller på med aktiviteter som man får synpunkter kring, eller att man definieras utifrån en diagnos eller ett utseende. Att eftersom du har svår X eller Y så har du utmaningar med A och B. Jag säger det här bara för att inte definiera någonting så att det blir låsningar där, men att man har uttryckt någonting som ligger kvar och som formar en person. Och då är frågan om det här är goda och utvecklande karaktärsdrag som vi formas av. Ja, jag fortsätter lite med det, för jag har lite tankar här, sen kommer jag komma med en fråga till dig. Och, för jag ville spinna vidare på att det blir så här är ju också för att nära relationer är viktiga, och de är så viktiga att vi kan börja anpassa oss alldeles enormt för att inte förlora den här vännen eller partnern. Och vi lyssnar och justerar, men kanske så glömmer vi då att vi själva står i det här sammanhanget och inte riktigt har frågat oss: vad behöver jag och mår jag bra av det här? Och det jag vill lyfta i det här, det är ju att det är något vackert i det här växelvisa. Aha, nu är det lite hundar.
Ja, det var någon som kom i dörren.
Det är livet.
Ja, precis.
Ja, den här växel, det här vackra av att det är växelvis, det är ju faktiskt att ge och få stöd, kraft och råd och omsorg av varandra. Men ofta så börjar det med att vi inte själva vet vad vi vill. Och då börjar den andra partnern att fylla i eller fylla ut det som man själv kanske inte riktigt har tänkt ut. Att det finns åsikter eller någon tycker åt en i början. Och det kanske är bekvämt för att man tycker att vad skönt, behöver inte jag ta det beslutet. Men sen så sakta åren går så kanske det börjar kännas begränsande. Och att man tänker att men jag behöver ju tycka här någonting och varför får jag aldrig frågan? Och då kommer den här viktiga tanken om balans in, att den behöver ju också finnas i den här växelvisa relationen eller ömsesidigheten. Och balans är ju inte att man är passiv, utan den är i allra högsta grad aktiv för att man inte ska trilla eller tappa fotfästet, om man nu ska ta det bildligt. För det är ju ett ständigt kompromissande. Små eller större justeringar för att inte tappa den här dynamiken av det vi vill eller inte vill göra. Och det tar ju energi och det kräver lyhördhet och tar tid helt enkelt. Så likaså är den balansen mellan två personer. Så släpper jag taget och låter den andra ta mer ansvar, då är det också en viss form av beslut. Kanske på grund av tid, resurser, kompetens eller faktiskt av passivitet. Att man inte har gjort något beslut, så är ju det också ett beslut. Det kan ju låta lite bakvänt, men det är ju faktiskt så. Så många ser ju att den här obalansen, den märker man inte förrän man har glidit in i det här hörnet. Och den kanske har kantats av en period och man inte brydde sig. Man tyckte kanske inte det var så viktigt. Men sen plötsligt så tycker man att man känner sig överkörd. Eller till och med manipulerad. Så det är de här situationerna då som man tänker, vad kan vi göra då? När vi ser det här hörnet och när vi ser den här situationen. Då brukar jag ofta fråga. Hur var det i början? Vilka roller hade ni när ni började i er relation eller med det här projektet eller vad det nu kan vara? Och vilka personligheter klev fram då och formade den här situationen? Och vad fanns det för överenskommelser? Och då är det faktiskt ganska intressant, för ofta har man inte pratat om det, utan man har bara agerat eller inte agerat. Och det är här ledarskapet i oss själva behöver komma fram. Hur kan jag leda mig nu ifrån det här hörnet eller bort från den här situationen? Och vad behöver min partner förstå om det? Så det var lite från min värld med samtal och människor. Och om vi trattar tillbaka det här till hund och hundägarskap. Ser du några paralleller här med ett växelvis ledarskap, kanske mellan människa och hund, eller hur tänker du?
Jo, men det finns det absolut mellan hundar och människor, men jag tänkte bara ge ett exempel. När jag själv var i min utbrändhet så valde jag att låta andra få leda mig, för jag hade inte kraft att leda mig själv, och det kändes så skönt att slippa ta beslut. Och jag tyckte det var så okej att bara följa med strömmen. Det var liksom, hjärnan orkade inte tänka vad som var rätt, fel eller mest lämpligt, utan bara okej, det här känns bra. Nu många år senare så är det inte längre på det sättet, även om jag kan tycka faktiskt att det är skönt att slippa ibland ta beslut i min vardag. Men då är det oftast beslut som jag har valt att inte ta beslut om, och då kan någon annan få leda mig. Det som jag tänker på med hundar, det är att hundar känner om vi leder dem eller om vi kontrollerar dem. Och jag tänkte jag skulle ge ett exempel, och det är till exempel att du då går med din hund och så drar den i kopplet. Och du säger till den hela tiden att du vill att den ska gå vid din sida. Du säger det med ord. Mm. Det kan till exempel, som är vanligt, det är så här, tch, tch, liksom att du ska titta på mig, du ska inte gå på det där sättet. Eller en vanlig sak är också app, 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 så säger många så här, för att hunden ska stanna till och förstå, oj, 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 jag går visst för långt fram.
Mm.
Eller hörru, hörru och sådär. Så det finns det här orden som ofta sägs med lite, det är inte den här vänliga, trevliga, utan det är lite mer det här jag bestämmer. Och då får ju hunden information hela tiden, så den kan inte tänka själv och den kan heller då inte njuta av sin utevistelse.
Mm.
Så i vår tanke så kanske det är då att vi lär vår hund att den inte ska gå för långt fram i kopplet eller dra i kopplet. Men i själva verket med de här orden så kontrollerar vi hunden. Det blir alltså en kontroll och hunden kan bli värre. Även om den kanske just där och då klarar av att stanna till, så ökar problemen. Och då tänker jag att, för att jag tycker ledarskap, det är en känsla. Och för att ändra känslan hos hunden, så kan vi använda det tysta språket. Och då också viktigt att det är helt utan irritation. För hundar känner ju det här när det är så här, du ska inte dra i kopplet. Och den här lite frustrationen och så som kan uppstå. Och då behöver vi lugnt informera hunden, med mycket tålamod också då, att var den har det bäst när den går i kopplet.
Mm.
Och när vi jobbar med det tysta språket och samtidigt tänker på att inte vara irriterad eller är stressad i kroppen, då minskar laddningen i hunden. Och då slipper vi också den här kampen som uppstår mellan hund och ägare, där det blir att hunden känner att den blir kontrollerad istället för att det är någon som leder den.
Mm.
Och då kan vi sudda ut det här då med det tysta språket och vara mera metodiska. För då blir det överförst till trygghet. Sen finns det ju, som jag tänkte bara nämna, här finns det mycket. Så jag tänker vi ska prata något kapitel om just själva tekniken i koppelrelationen och så. Men sen tänker jag att det finns ju hundar som leder sina människor. De är i tjänst. Det kan vara till exempel sökhundar som leder människan till att hitta någonting. De har en uppgift. Och det är ju ändå så att det är människan som leder hunden så att den kan söka efter någonting. Så det är inte hunden som bara börjar att söka, utan det finns ju ändå en människa som leder. Men sen är det hunden som får leda människan. Så det är växelvis.
Mm.
Och sen ska vi också till exempel tänka att vi lägger ett spår åt hunden, och då är det ju jag som människa då som lägger spåret, så jag leder själva situationen, men sen är det hunden som leder mig i det här spåret till det som den ska hitta, och då blir det ju vi som följer.
Mm.
Och sen har vi alla dessa fantastiska hundar som jobbar dagligen med människor, assistenthundar av olika slag och så. Det är ju hundar som leder situationer, de tar ansvar för situationer, men det är ändå inramat av att det är en människa som ser till på slutändan att hunden inte behöver ta för mycket ansvar. Så jag tänker mycket på växelvist ledarskap, att det handlar väldigt mycket om situationen, vad är det som sker. Men vi behöver i det stora hela hemma vid, om inte det är så att vi har assistenthund och så, tänka på vilka signaler vi sänder för att det ska bli de här trygga signalerna som säger vem är ansvarig.
Mm. Okej, okay. Och om jag ställer frågan så här då, det växelvisa ledarskapet mellan människor gentemot deras hund. Vad har du för tankar där om du går till dig själv och din sambo, Peter?
Berätta, hur tänker du?
Jo, eftersom du förklarar nu hur hunden och människan liksom alternerar om man lägger ett spår och sen så har vi det yttersta ansvaret och så. Och sen är vi två personer som har ett ledarskap för hunden. Kan vi här ha några så att säga, iakttagelser hur det ledarskapet kan gå till på ett logiskt sätt för hunden när vi växlar vi människor i promenader eller i inkallning när vi är båda två ute med hunden? Förstår du min fråga där?
Ja, och det här är faktiskt en väldigt viktig fråga. Därför att om vi grundar hemma med samma information så att hunden känner vem som är ansvarig i flocken, då har vi samma grundförutsättningar ute vid inkallning och hur ska hunden gå i kopplet och så vidare. Så att där är det ju oftast att, är det så att det är ett samarbete som sker så har ju inte hunden speciellt mycket frågor om själva promenaden när man är ute. Men om det är så att det är en som jobbar väldigt tydligt med ledarskap hemma och den andra inte gör det, då kan hunden bli väldigt, väldigt stressad om den är ute med flera i sin familj. Så helt plötsligt när hunden som klarar av att gå med en person, den har jättejobbigt med att gå med två personer. Och, så det är ju... Så egentligen vad jag vill säga här, det är så värt att jobba med grunderna hemma så att när vi kliver ut genom dörren så kan hunden ha lite extra frågor för att vi är flera som går. Mm. Men samtidigt så är det mycket lättare att få ner hunden till ett lugn om vi är konsekventa.
Mm. Och det här kanske väcker en hel del frågor hos dig som lyssnar, vilket vi gärna vill. Vi vill gärna ha en dialog med dig. Jag tänker att en spaning som vi skickar med dig som lyssnar, det är hur du upplever det växelvisa ledarskapet i ditt hundägarskap. Antingen mellan dig och en annan människa i din flock eller mellan dig och din hund. Det vore intressant att höra. Att det...
Ja, verkligen. Absolut.
Ja. Så med det sagt så tror jag att det här är någonting vi kommer prata mer om. Eller hur, Mary? Just med de signaler och kring, du nämner också lite metoder och koppelteknik och så vidare. Så vi kommer dyka ner i de här i enskilda avsnitt.
Mm. Verkligen, ledarskapet är ju någonting som vi alltid, det kommer inifrån och någonting som vi överför, och vi kan överföra dåligt ledarskap, vi kan också överföra väldigt bra ledarskap, så att någonstans så sker det ju någonting. Mm.
Och även om du har också en fråga eller en spaning på det som jag berättade tidigare om det här med växelvisa eller ömsesidiga ledarskapet som ni har i en relation, vore också spännande att bara höra hur ni tänker kring det. Så verkligen. Tack till dig som har lyssnat, och så hörs vi snart igen.
Tack så mycket, hej då!
Hej då! Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.